Innan vi startar podden vill jag passa på att påminna om Historia Nus Instagram, historia_nu. Utöver Historia Nu gör vi på Historiska poddar ett flertal andra historiepoddar. Och på vårt Instagram får du alltid påminnelser om när vi släpper nya avsnitt av alla våra poddar och uppdateringar om evenemang och annat kul. Tack! Nu sätter vi igång.
Hela tiden så är folk som schappar. Så det är fullt kaos, men han håller ihop det här. Han lyckas hålla ihop det. Det kommer förstärkningar också från Sverige som gör att man då i den här stora orden kan nå Moskva och marschera in i Moskva då i början av 1610. Då öppnas ju portarna, tsaren står liksom och tittar och det är salt och bröd, man faller till marken och halleluja.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Den 12 mars 1610 tågade Jacob de la Gardie in i Moskva som befälhavare för en brokig svensk expeditionsarmé. Han trädde inför den ryska tsaren med värjan kvar. Ett viktigt avsteg från hovetiketten, inte som fiende utan allierad. Men svikna ryska löften och den spirande svenska stormaktens ambition skulle snart leda till krig med Ryssland och den mycket förmånliga freden i Stolbova 1617. Redan tidigare hade Jacob de la Gardie nått den högsta nivån som riksråd för Gustav II Adolf. Peter Ullgren är docent i historia och aktuell med boken Moskvas erövrare Jacob de la Gardie. Välkommen!
Tack så mycket!
Nu har ju du skrivit en bok om Jacob, en spännande och intressant bok som jag rekommenderar alla att läsa om Jacob de la Gardie. Men jag tycker, jag hade ju lika gärna kunnat läsa en bok om hans far som jag tycker, inte källorna är lika utförliga. Men jag vill veta mer om Jacob de la Gardies föräldrar, för de är ju mycket intressanta.
Precis, det är ju Pontus de la Gardie som är... Han är då kommer från foten av Pyrenéerna i södra Frankrike.
Och, en utkant då i Frankrike egentligen.
Ja, Spanien ligger ju inte långt borta. Medelhavet är inte långt borta om man går liksom sträcker sig. Och staden Carcassonne idag är ju på UNESCOs världsarvslista.
Ja, en fantastisk stad alltså.
Ja.
Och där, kommer de från Carcassonne alltså?
Ja, de kommer från de här trakterna då. De har ett gods där på Pozzol. Och där är väl situationen sådan att Pontus de la Gardie växer upp och han är till och med munk ett tag. Det är inte 100% belagt, men allting...
Det är lite oklart det där.
Ja, det är oklart, men han är så pass bildad med språk och sånt. Och han kan ju latinet och allt det här och massa saker.
Det är inte orimligt att han har varit munk.
Nej, det är det inte. Men sen får han nog... Så han slår sig på legoknäcksyrket.
Det är ändå ett visst hopp kanske från munk till legoknäck. Det kanske det inte var på den här tiden.
Alltså det finns ju alla typer egentligen. Men han är ju en bildad legoknäckt. Han har ett bra huvud på att tänka och analysera och sånt. Så han kommer
men är det en adlig familj han kommer ifrån?
Alltså det är en adlig familj som är ifrågasatt, en ifrågasatt adlig familj i Sverige då. Ja. Man menar liksom att...
Men du som har gått till botten med det här, skulle du ändå säga att han är adlig?
Ja, det skulle jag nog säga. Med sydfranska kriterier så tillhörde han ju en lite kanske familj som handlade och lite så. Då bedömer man dem som att de...
Men det är mer som en borgarfamilj?
Ja, så var det ju så. Och sen i Sverige så börjar det här bli ett rykte sen att han inte är adlig och så han försöker ju liksom forska i det här. Hela sitt liv egentligen tills han dör.
Och det är lite besvärligt där för Jacob.
Det är besvärligt därför får man fläcka på det sociala anseendet och man är inte den man utgör sig för att vara, då kollapsar ju liksom trovärdigheten. Så det är ungefär som att vara på sociala medier idag, att du måste liksom försvara dig på något vis. Du får de här efterhängna om någonting, men du måste ju liksom dementera. Och det gör han ju också, han gör ju det. Han får ju ett adelsbrev från Frankrike och det är ju äkta. Men det visar sig i modern tid att släktingar där nere, de är ju ganska fattiga, så de har hittat på det och bara diktat upp det.
Och så, ja, det funkar ett tag i alla fall. Men fadern har ju en fantastisk, han har ju gått i såld för danskarna.
Ja, det gör han. Och 1565 vid Varberg då, så kommer ju svenskarna och de är ursinniga på, det är en slakt vid Varberg. Och De la Garde inser ju då, Pontus, Jakobs pappa, han inser ju ganska tidigt att det här kommer ju liksom inte gå.
Så, han tror inte på danskarna.
Nej, och så när det liksom över så är man ju fånga, då lägger han liksom vapnen på och så står han liksom bara och väntar på svenska befälhavaren, så också en fransman då. Så då börjar de prata och han blir ju imponerad av De la Garde då.
Av hans bildning då eller har han sett
att han är iskall. Han försöker inte gömma sig, han försöker inte liksom köpa sitt liv. Han bara, så det slutar med att han går värvas till den svenska. Ja.
Det här är ju inte, när man läser din bok sen om Jakob, sonen sen, det är ju inte ovanligt där. Han har ju, Jakob har ju massa problem med legoknäktar som bara byter kiler.
Ja, hela tiden. När värmningstrumman går på krogar i Europa eller något sånt, det är ju liksom alla möjliga nationaliteter. Upp till, jag tror Sverige hade upp till 10-11 det är svårt liksom att, man får en grobil i alla fall.
Men Pontus gör ju ändå en fantastisk karriär i Sverige sen, eller hur?
Han gör en jättebra karriär och han är liksom i 60-årsåldern när han liksom, han hoppar ju mellan skacklarna i mellan Vasasönerna liksom och sådär.
Ja, det här är ju en, det har vi inte tid att, alla de här turerna, men det kanske folk känner till, men jag menar det är ju mer eller mindre inbördeskrig i Sverige och sönerna dödar varandra och det här är ju historier som de flesta känner till, men han lyckas navigera där trots att han är utlänning, kanske tack vare att han är utlänning.
Ja, jag tror att han är väldigt bra på att spela spel hela tiden, han är bra på att hela tiden tänka innan han handlar och sådana saker, det ser man ju i brev och sånt. Så att han...
är det här någonting som du ser Jakob är väl lite den här förmågan att spela spel?
Han är ju så liten, men han har ju två syskon också, Jakob, och sen så har han en halvsyster. Så jag tror det finns en anda som man fortplantar när de uppfostras då, att man ska framhärda och liksom tänka innan man liksom agerar och sådana saker. Så att,
men även modern är ju lite bemärkt, får man väl säga.
Ja, Sofia Gyllenhielm, precis. Så att det är ju...
För hon är frilla till Johan den tredje.
Ja, precis. Och det är ju det som gör att när Jakob då kommer till världen så är han är ju bara jätteliten, 2-3 år. Han har nog inget minne av varken sin mamma eller pappa egentligen. Därför att de dör ju båda två. Mamman är ju liksom borta ganska snabbt. Och sen så pappan då drunknar ju i Narvafloden.
Just det.
Och då är hans karriär över. Men då har han ju satt till 3 barn. Och det är ett typiskt äktenskap som Pontus har gjort. Att han har liksom Sofia Gyllenhielm frilla till Johan. Och sen när han inte måste liksom av dynastiska skäl gifta sig eller göra så skickar man ju alltid kvinnorna till kungafavoriter som tar hand om dem och så. Och det är precis vad som sker här då.
Ja, det, om man inte har koll på det, men vid den här tiden så tar man ju hand om sina oäkta barn sätt. Och de får ju oftast hyggliga karriärer och sånt. Och blir en del av högadeln oftast, eller hur?
Det är ett skyddsnät kan man säga, där man liksom, har man fått in en fot så tas man om hand på något vis.
Ja, plus att kungen då, när han måste gifta sig av dynastiska skäl så brukar man ju se till att den gamla frillan får det rätt bra ekonomiskt, eller hur?
Så det är väldigt vanligt på olika sätt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Men Jakob blir föräldralös oerhört tidigt. Vad får han för uppfostran egentligen?
Alltså han skickas ju...
Vi kan säga vilket år föddes Jakob?
Han är född 1583. När pappan dör då så är han... Vad var det? Två år någonstans. Så då blir det så att man... Okej, ska vi skicka dem till Stockholm och hovet? Eller ska vi skicka... Han har ju två syskon då. Johan och Brita. De är äldre, några år äldre. Men de skickas till Åbo istället. Därför där finns ju då en annan frilla som då uppfostrar barnen där, helt enkelt på Åbo slott. Sina första år där. Och sen kommer också en halvdotter som Pontus har lyckats då tagit ansvar för. Hon fungerar som en reservmamma. Och hon kallas liksom, ta han Junke Jakob och Junke Johan och så vidare.
Man kan ju säga det också att Åbo vid den här tiden, det är ju inte periferi egentligen i det svenska riket. Nej. Utan det är ju en av de viktigaste städerna och ett av de viktigaste slotten.
Ett riktigt maktfäste är det ju. Ja. Och lite mer skyddat också om man tittar på Finska viken och ner mot liksom Baltikum. För Polen är ju liksom en stark krigsmakt. Ryssland är en stark krigsmakt. Danmark har ju ambitioner också att vara det på samma sätt som Sverige också gör det. Så det är liksom ett garn här av makter som ligger och liksom, ja, ruvar på varandra. Så han skickas dit och vi vet inte så jättemycket om... Man kan
hur bildad
se,
är han då, Jakob?
Han kan ju läsa och skriva.
Ja, men han är inte så superbildad egentligen?
Nej, det är han inte, skulle jag nog säga. Så, utan han vill ju tidigt liksom... Han fostras,
han är militär alltså.
Ja, han fostras. Brodern går i den andra vägen, ämbetsmannavägen då. Och systern gifter sig till ett gods och allt det där. Men Jakob är ju tidigt, liksom, han är 16-17 år, så förklarar ju Karl IX honom för, alltså varaktig då, att nu kan jag liksom använda. Han tar ju med sig honom då när han åker och krigar och då mot polackerna, och då, det är där som Jakob hamnar i den här fångenskapen då.
Mm. Vi kanske ser, vid den här tiden då när han är 18 och börjar ut och kriga, hamnar i Livland där och blir fångatagen. Mm. Hur ser den, liksom, den geopolitiska situationen ut här kring Östersjön?
Ja, det är jätterotigt. Det är ju egentligen, det är ju Polen, det är Sigismund.
Rotigt? Ja. Är det östgötskt uttryck eller?
Ja, typ. det är ju Polen. Och sen är det Ryssland och så Danmark på något hörn. Och så är det Sverige då med Finland som håller på och krigar om det här, liksom, det här, de här områdena.
Hur jämstarka är de här nationerna?
Alltså Ryssland är ju den starkaste makten resursmässigt. Men de har ju svårt att liksom hålla sams inbördes på olika sätt som leder till en väldigt stor, ja, den stora oredan då.
Men det är mycket polska krig och sådär då?
Ja. När jag skrev boken så blev jag oerhört imponerad av Polen och deras gamla sätt att strida. Liksom.
För de har en gammal stridsteknik, men ja, den fungerar väldigt bra.
Ja, den fungerar bra. Liksom,
vad går den ut på den här?
Ja, det är ju brutal kunskap om det material man har och att man liksom kan... Man gör ju ner större arméer genom att liksom anfalla med lansar och grejer och...
Men det är väldigt offensivt.
Ja, jätteoffensivt. Och man rider in på, så att de är ju... Det är en stark krigsmakt. Jag bedömer den som kanske den starkaste.
Mm. Sverige får ju på pumpen hela tiden.
Ja, precis. Så Karl IX liksom får ju sådana häcklande skrifter efter sig att han är värdelös i fält.
Så. Ja, så där väldigt framgångsrik är han väl egentligen?
Nej, det är han ju inte. Det är ett känsligt ämne, det här med Karl IX och krig.
Jakob de la Garde är ju egentligen huvudämnet, ja, här, men... Hans karriär startar när han är 18,
ja,
och han slåss då med Karl IX nere i Livland. Av olyckliga omständigheter, de försvarar någon slags borg där i Volmar.
Ja, det gör man, och då blir man ju uppmanad kanske inte att göra det av en annan legoknäkt då. Men de gör det ändå, de är unga och...
Ja, alltså de vill göra karriär, eller?
Ja, och Gyllenhielm skulle ha vetat bättre kanske. Men det,
för han är lite äldre.
Ja, ja. Men det, man får kapitulera där och sen blir det liksom då ett par år av fångenskap för Jakob. Fyra år i fångenskap. Och efter det så gör han liksom en kovändning då. Han verkar haft det ganska bra i fängelset så vitt man kan se. Ja,
han är adelsman så att han, ja, han får
mat. Och hans syskon, de lånar upp pengar till och skickar och sådär och försöker få någon fri vid något tillfälle. Men när han då släpps 1606 så åker han ju inte till Sverige. Kanske en kort sväng bara. Men han åker liksom till den kanske främsta nya krigsmakten som håller på att växa fram. Och det är ju Nederländernas kamp mot det spanska imperiet där man krigade två omgångar liksom. Och då finns det då en fält här, Moritz av Oranien, som har liksom börjat med en ny liksom, för hur ska man slå de här...
Men han är främst på det här i Europa.
Han är främst på det här i Europa.
I alla fall teoretiskt.
Ja, och det finns inslag redan vid när Jakob blir tillfångatagen att en av yrkeskarna har liksom stridit med honom. Så han åker och gör två år i Nederländerna.
Vad lärde han sig där då, tror du?
Jag tror att han lärde sig befälskap i grunden. Att vara disciplinerad. Och sen tror jag också att han är väldigt bra draghjälp av att ha suttit med Gyllenhielm som försjunk i religiös litteratur och grejer. Att man måste liksom kontrollera sig själv och man ska kontrollera andra och massa grejer och sådana saker.
Men han kanske får mer av sin bildning där under den här fångenskapen, Jakob de la Garde.
Ja, jag tror att det är en viktig grundsten. Han fick liksom tid, det fanns ju inget att göra. Så att, då kunde man ju läsa. Och så vitt vi vet så var ju Gyllenhielm, de delade ju sig ett tag då. Så fick han ju liksom, han hade ju litteratur och så här. Så jag tror, och sen var det Gud då, såklart. Och Gyllenhielm var ju väldigt religiös. Så jag tror det satte sig och så han kände att jag måste ju liksom utbilda mig nu. Jag kan inte liksom åka hem till Sverige.
Nej, han kände han saknade någonting.
Ja, ja, så han spenderade ju två år och sen, det står i Jakobs likpredikan då sen långt senare.
Vad är en likpredikan?
Ja, det är minnestal av en död person. Deras,
görs det i kyrkan eller är det
ja, det läses upp i kyrkan, ja, och så trycks det separat och så, liksom, så kan man få en bild av den personens liv och sådär.
Mm.
Och där så står det ju liksom att Moritz då ville ha honom som kvar som en av sina överstar så att han skulle inte åka tillbaka till Sverige som man gör då 1608.
Men jag uppfattar som att du var lite skeptisk till de där uppgifterna i boken.
Ja, lite skeptisk. Det är svårt. Det är svårt att säga vad som är exakt tidsmässigt. Man kan titta i kanske, alltså riksregistraturer kan man titta, men alla uppgifter där stämmer inte heller tidsmässigt. Det skiftar i mycket uppgifter. Men,
alltså så här, om man tittar på ett helt långt liv, man behöver ju inte tvivla på att Jakob de la Garde var en samvetsgrann karriärist egentligen, eller hur?
Jag skulle säga oerhört så.
Väldigt sådär gnällig också när han inte tycker att han har fått de befordringarna och sånt. Ja. Så jag skulle vilja säga att det vore väl kanske ganska korkat av honom att stanna kvar i Nederländerna eller sådär, för att han borde ju ha bättre förutsättningar för en god karriär i Sverige.
Speciellt då liksom att hans pappa var så framgångsrik och också blev friherre då.
Just
och,
det.
Så jag menar, det här sociala och kulturella kapitalet och också det här liksom ryktet om att komma från den mäktiga Pontus som var både en bra militär karriär men också som ämbetsman och politiker. Han åker liksom hem till Sverige för det är där allt kapital finns, socialt och kulturellt och så vidare, och bygga på tradition, alla syskon och det, ja, familjer och andra som börjar bildas och så. Han är ganska tidigt också barndomsvän när han växer upp lite med också Axel Oxenstierna.
Som är den stora ämbetsmannen, ja, som omformar stormakten och är ju liksom nästan grundbulten för den här stormakten som växer fram.
Det kommer ju då efter Karl XI dör.
Och de är nära vänner.
De är nära vänner, så jag vet så... Det står om Jakob att de kände varandra som barn, men deras ton är som barn. Det talar för att de var barndomsvänner, att de har träffats en del. För de är så öppna, vissa blir de så öppna till varandra. Det finns liksom inga, det finns någon närhet i det. Och sen blir de ju osam senare i livet, men det går 30 år i kriget, men det går över, de klarar det också.
Alltså det är ganska gripande tycker jag när man läser om när Jakob de la Garde ligger, nu hoppar vi lite här, ligger för döden. Då kommer ju Oxenstierna dit jag menar, de är nära vänner.
Ja, kommer ta ett sista farväl. Ja. Och så att det säger ju alltid att han gör det.
Just så att, det. Så att det, om det hade varit något så hade han i alla fall kommit över.
Liksom. Han har definitivt kommit över.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Vi måste kanske ha lite så här politisk kontext här, för Ryssland är ju svårt att greppa fortfarande, ska man säga.
Oerhört.
När Sverige börjar, svenska riket börjar expandera, börjar bygga upp den här stormakten, det är ju en tid när Ryssland lider av inbördeskrig och svaghet. Man pratar ju om den stora oredan. Vad var det för någonting?
Ja, den börjar ju omkring 1600-talets början, 1604, 1605 så är det i full gång. Och det handlar egentligen om att vem ska vara rysk tsar? Vem är egentligen legitim tsar av Ryssland? Vi är 1500-talet med Ivan den förskräcklige som dör och han har liksom barn och så vidare som då tros mördas, och så kommer liksom en annan person in då. Tsar Vasilij kommer in och så börjar dyka upp falska tsarer som säger att de är den döda pojken. Efter...
Var det tre falska Dmitrij?
Ja, det var fem, sex. Jag gav upp när jag hittade flera. Ja.
Jag trodde det var tre, men du säger sex.
Ja, det kallas den falska Dmitrijernas tid också.
Ja.
De får ju liksom, de vinner fäste, så blir inbördeskrig i Ryssland. Och den här tsaren som sitter då, Vasilij, han vill ju liksom, han klarar inte det här, utan han behöver stöd, så han börjar ju begära militärt stöd. Polen vill gärna hjälpa. Och Sverige
Polen
får
också, är ju en stor makt.
En väldigt stor makt. Och Sverige får också ett erbjudande. Och, så det avspisas först. Men sen så blir det liksom klara papper att kom armén liksom. Ta med en armé. Och det är ju det som då De la Gardie kommer tillbaka från.
Vilket år är vi framme vid nu?
Nu är det 1608.
Mm.
Och då
han kommer direkt från Nederländerna.
Han kommer från Nederländerna och sen så
blir det liksom... fortfarande en ung man alltså.
Ja, det är han ju. Så han får ju uppdraget då. Men det blir lite... Det ska inte gå till honom egentligen, men det är en annan befälhavare. Men vädergudarna på Östersjön blåser bort den, så då går befälet till De la Gardie. Och det är inte ovanligt i allt så. Krig är ju liksom lycka och spel hela tiden och otur.
Men jag tänkte här, i Ryssland vid den här tiden, jag utgår från att det här är mycket... ganska ord. Jag menar, det finns ju dels, de har de ju en annan religion, eller de är ju kristna, men de är ju ortodoxa.
Ja,
men det, de betraktas ju mer eller mindre som hedningar, skulle jag säga, av katoliker och protestanter.
Ja, det är jätte, vad ska man säga, man kan ju se liksom då vid sekelskiftet före och det, och Gustav Vasa tidigt började varna för Ryssland, att det här är en sovande jätte, de vill liksom bli en stor
så redan som, Gustav Vasa ser riskerna här med.
Ja, han, och man utmålar kanske Rysslandsbilden som väldigt negativ på olika sätt och sprider det i Europa, men att det här är potentiellt hot, och det stämmer ju också att det är det.
Verkligen.
Men att man ska kunna ta då en polsk armé eller en svensk armé och hjälpa liksom då en tsar som sitter på
jag tänker så här, om jag ska ha någon analogi med nutid, det här känns som att skicka iväg någon slags rymdflotta ut till någon planet som man aldrig har tagit, men det är så illa kanske det inte var, men jag menar, För man hade ju ändå handel och så med Ryssland.
Ja,
och
sådär, men... alltså jag skulle säga att det är en ganska bra metafor på många sätt, för att det är inte lätt att färdas i de här områdena heller. Det är kallt. Östersjön kan man ju använda som en motorväg om det fryser till, men det gör den ju inte alltid. Så du får åka runt hela Bottenviken om du ska... Vilket De la Gardie gör när han rycker in i Ryssland med en som ledare för en expeditionsarmé. Då som,
hur stor var den här armén då? Nu?
Det talas om 12 000 man, men det, siffrorna är inte...
Det låter rätt mycket, tycker jag.
Siffrorna är inte överdrivet, för man måste ju också visa att man har 12 000 man, eller skriva att man har den här storleken. Men ryska iakttagare säger kanske 6, 7 000, kanske 8, jag vet inte, det är svårt, det är inga säkra siffror, det är svårt att säga.
Vi har ju pratat om legoknäktare tidigare, vad var den här armén sammansatt? Om vi nu säger att, vad tror du, om vi ska gissa, hur många var de?
Legoknäktarna var ju ett par tusen man.
Par tusen, ja. Var kom de ifrån?
De kom från Frankrike, Skottland, England. Tyska legoknäktar också från olika områden.
Så det är väldigt internationell.
Ja, det är till och med italienare har jag sett någonstans. Så att det är, ja, så det är väldigt...
Men det är även finska och svenska trupper?
Ja, svenska och finska då, trupper. Det är lite folk man har. Då,
vad är liksom. Det för typ av trupper då?
Ja, det är fänikor. Alltså,
är det så här bondesoldater?
Nej, det är infanteri och så är det rytteri. Då, men de är inte liksom jättestora enheter. Någonting, för Sverige har ju inte någon... alltså genomorganiserad krigsorganisation än så länge i det här läget, men den håller ju på att växa fram då. Så det är den här brokiga sammansättningen då, när man har svenskar och så har man finnar, och finnarna är ju kända för att vara ganska hårda också.
Är de här hackepeliterna eller kom de senare?
Finska rytteriet, ja det kommer senare så. Ja. Hacka pärlor, kämpa på finska pojkar eller något sånt. Men de är bra rykte som soldater då.
Men vad är själva, vad är det syftet med det här? Vad
syftet är då, Karl IX har ju då klargjort att okej, vi skickar den här armén.
Ja. De har fått en förfrågan då?
Från tsar Vasilij den fjärde som har fått den här frågan. Och vi kommer. Och då samarbetade De la Gardie med tsarens kusin, Michail Skopin-Tjuski, Skopin som jag kallar honom. Han och De la Gardie blir täta. De blir jättetäta. Uppdraget är ju då från Karl IX att okej, vi gör det här, men i gengäld vill jag ha landområden i Ryssland.
Är det uttalat vilka landområden?
Ja, det är talas om Kexholm, Göteborg och Novgorod och Ivangorod. Så det finns på kartan. Och sen just att hela ekonomiska äventyret ska ju då betalas av tsaren. Men det kommer ju aldrig någon betalning.
Det är ständiga problem.
Nej, det är hela tiden.
Får de någonsin några pengar?
De får pengar och sen så får de inga pengar. Och till slut så blir det ju uppror då.
Vad är de värsta utmaningarna, Jakob? Han är befälhavare.
Han är överste krigsherre för armén.
Vad är det för utmaningar han möter här i Ryssland?
Han möter ju kanske en krigföring som är kanske inte den som han har lärt kanske i Nederländerna.
Mer primitiv eller?
Ja, det är så stora områden och så hårt väder och liksom man kan inte, det är svårt att kontrollera. Så det lär han sig på något vis acceptera att det är så. Vi kan inte föra ett sånt krig som kanske Moritz med mindre enheter istället för stora arméer som slåss på slagfält då. Att man har liksom som en...
Vad då blir det nästan som en slags grillakrigsföring?
Lite åt det hållet blir det ju. Så att det går liksom
det
inte.
Det blir inga större slag under den här tiden?
Det blir ju några slag. Ja. Det blir det ju. Och ett efterslaget vid Tver så 1609 vi är inne på då. Då tar man ju liksom den här segern mot liksom, för det är också
för det är polacker man slåss mot här.
Polska Sigismund har sagt att Ryssland, ja men jag ska lämna dem i fred i 4 år framåt, men han ljuger bara. Men istället så har en annan grej börjat hända. Ryska, liksom, eller vad säger, polska aristokrater sätter ihop sina arméer och rycker in på den falska Dimitri-sidan för att hjälpa. För de kan...
Är det på uppdrag av Sigismund eller är det egna initiativ?
Nej, egna initiativ.
Ja. Och de... Så det är ganska kaotiskt?
Ja, det är kaotiskt. Och de vill ju ha, liksom, de vill bli belönade med guld och gröna skogar i princip. Och det är det de strävar efter. Och kanske också någon av dem ska kunna bli tsar.
Ja.
Så där är liksom då... Där är ju på något vis uppgiften, fixa det här nu så Sverige kan få det här, så kan vi liksom bygga en mur mot Ryssland om vi får de här landområdena. Och de rycker in och det kommer inga pengar, det blir uppror och Jakob liksom vid några tillfällen är nog ganska rädd om att...
Men vart befinner sig Jakob rent geografiskt? Här nu då?
Han befinner sig inne i Ryssland helt enkelt.
Rör sig hela tiden?
Ja, rör sig. Han är till exempel då i Novgorod då, där man liksom tar
gamla
liksom,
Hansastaden.
Ja, och handelsstad mot Rysslands västerut liksom är väldigt bra stor handelsstad som också det bränns av Ivan den förskräcklige, för han ska ta död på de ambitionerna.
Ja, det är väl de enda demokratiska tendenserna som Ryssland har haft egentligen, det är väl där i Novgorod. Och
så. Ja, så där är han ju. Men siktet är i Moskva.
Hela tiden?
Ja, hela tiden är siktet i Moskva. Och det säger ju också hans ryska liksom då, rådgivare då, som är kusin till tsaren, att han lägger hela tiden att Moskva på bordet på något sätt. Men det kommer, om det kommer nu så... Det kommer komma när vi kommer till Moskva annars. Så det liksom lockar hela tiden på något vis här. Och indirekt i samtal och olika saker och så. Så, att, så...
Hur mycket problem har han med att folk sticker? Och...
Ja, både Skåpin då, som har en rysk armé liksom då, en liten rysk armé på olika sätt. Och sen då Delagage. Det hela tiden så är folk som schappar. Så efter Tver så försvinner ju folk. En del vill finnar börja liksom återvända till Finland, så efterlyses av Karl IX då, sådana grejer. Så det är fullt kaos, men han håller ihop det här. Han lyckas hålla ihop det. Det kommer förstärkningar också från Sverige som gör att man då i den här stora oran kan nå Moskva och marschera in i Moskva då i början av 1610. Då öppnas ju portarna, tsaren står liksom och tittar och det är salt och bröd, man faller till marken och halleluja.
Men det handlar ju inte om några strider eller någon erövring här, eller hur?
Inte i det här läget, utan det är ju Moskva har ju varit en delad stad under det här liksom, och så har ju de här...
Vad menar du med delad stad?
Alltså, tsaren håller ju Moskva, men den är också dominerad av andra krafter, om man säger, som någon typ
någon sån här falsk Dimitri någonstans.
Ja, under vegetation som sprider propaganda, och så att det är osäkert. Men där kommer man då in med Surski som liksom äras som den ryska sidan står segerherre, och tsaren blir ju svartsjuk direkt och ser att kanske ska ta livet av honom.
Han överlever inte så länge den här Surski.
Nej, det gör han inte, och man kan läsa i forskning om det här att han blev inte mördad, men jag skulle nog säga att han blev giftmördad.
Sannolikt blir det så. Men Jakob de la Gardie, han träder in, det är ju han som är befälhavare,
och nu får han ju då ganska snabbt stora luften, men så dör ju då helt plötsligt den mannen som han har...
Men jag tänkte vill hålla kvar lite här i det här intåget i
Moskva.
I Moskva. Ja. Du ber ju lite om ursäkt i boken för titeln egentligen, Moskvas erövrare, för man kan väl ifrågasätta om det är en erövring egentligen.
Ja, jag tycker att det är en... inte en regelrätt erövring som till exempel att man skulle ha liksom...
Man har inte slagit sig in.
Nej, det har man inte. Men man har slagit sig igenom Ryssland.
Det har man.
Och kronan på verket är Moskva.
Ja. Och när han träder in för det här tsariska hovet är ju väldigt så här fast i ritualer och sådana saker. Och här träder han in med sin värja, och det här är tydligen något oerhört. Att han behåller sitt vapen framför tsaren.
Propsa, det finns en svensk historiker som skriver efteråt om det, och vi förhåller oss till att det är sant. Allting tyder på det, för han bad också om att hans officerare ska också få ha sina vapen då i bältet. Det är normalt någonting som man mister livet för om man försöker sig på något sånt. Men han får det här tillståndet med tanke på den.
Så han behandlas med stor respekt?
Ja, med tanke på den allvarliga, den geopolitiska situationen och liksom Ryssland håller på att falla ihop. Och sen får han ju ganska mycket gåvor av. Helt plötsligt börjar han få sobelskinn, och han blir liksom en... Han har ju varit affärsman hela tiden i krig, men nu börjar han också bli för den svenska staten mer. Han inser liksom att det här kan man ju tjäna mycket pengar på.
Jag upplever ändå som att han i grund och botten är lojal till den svenska kungen och den svenska staten, men han har ju ingenting emot att berika sig på vägen.
Nej, det har han inte, och det är ju inte ovanligt. Nej. Utan han skickar ju saker från Ryssland hela tiden. Ja. Han kan skicka till sin bror då liksom, och sen får han liksom från Evert Horn, sin närmaste man då, som får han liksom, när han är på permission i Finland, så skickar han brev till Lagarde och säger att de tror i Stockholm att vi har gömt undan saker. Vi måste liksom göra något åt det här.
Ja, det blir lite ryktespridning.
Ja, det är ryktespridning, ja. Och det stämmer ju på ett sätt, men alla roffar ju åt sig på något sätt. Men man måste också ha i beräkning att man kommer kanske aldrig kunna transportera det hem. man kan inte alltid ta med sig det här då.
Men du i boken beskriver du honom som krigets affärsman i kronans tjänst. Ja. Vad menar du med det?
Jag tror att i och med att han då får kohandla med knektar och allting om såld och pengar och liksom, kungen liksom måste skicka och så. Och sen att han börjar inse liksom att man måste också vara affärsman och kunna göra affärer utan att liksom lyfta ett svärd eller skjuta en kula eller någonting och förhandla om. Ja, vi vill ju ha de här ekonomiska intressen av de här områdena då i Ryssland. Så han lär sig att bli en politiker, ska jag säga.
Alltså det är ju råddigt att reda ut allting som händer här i det här tåget. Så jag vet inte riktigt hur långt vad vi ska fortsätta. Men hans ryska kollega där blir mördad rätt så snart efter intåget i Moskva. Och vad händer sen med den svenska expeditionskåren?
Ja, då tvingas ju De la Gardie att fortsätta kampanjen då. Han ska liksom
slåss mot polacker eller?
Ja, och nu börjar ryktas om att en stor armé är på väg på 40 000 man under Sigismund som...
Är det bara rykten eller?
Nej, det visar sig efter han var sant. Ja. Så han rycker ner och sen så tar han strid mot polska trupper då, som är underlägsna och rysk-svenska. Men han får stryk.
Därför... Är han inte rätt misslyckad som militär egentligen, Jakob?
Alltså han är bra på att överleva.
Överlevare, ja. Men jag har inte suttit och räknat de här olika slagen, men det känns som att det är övervikt på förlust.
Ja, men uppdraget var gigantiskt, måste man ju
det var
säga.
Ett omöjligt uppdrag.
Ja, verkligen. Så att största bedriften är väl egentligen att han klarar livhanken, skulle jag säga. Men det här slaget då, det förlorar man, och efteråt så säger den polska befälhavaren till honom liksom att än en gång så gör leoknektarna uppror. I den svenska som är värvade på den svenska sidan, och ryskarna, de har ju schappat och liksom varit fega och liksom, ja, de vill inte slåss. Eller om det här var planen hela tiden från tsaren, säger jag, vet inte.
Det kanske är ett sätt att göra sig av med den här expeditionsarmén.
Ja, men de låter honom gå, men ta ett löfte då av De la Gardie att du får aldrig liksom föra ett svärd mot Polens krona och Sigismund igen.
Hur länge håller han det löftet?
Ja, det är läpparnas bekännelse som de bråkar om sen senare, men Så då schappar han ju, men då när han liksom kommer ur det här då senare under 1610, så försöker han ändå ta liksom stöd i Ryssland, men det går liksom inte, så man tvingas tillbaka. Men året efter kommer han tillbaka, och då lyckas han 1611 erövra Novgorod. Och nu har Sverige fäste, nu är det liksom det ingermanländska kriget som pågår fram till 1616. 1618 skriver man freden i Stolbova.
Ja. Och där har han ändå framgången i kriget.
Och det är en enorm framgång för Sverige. Alltså det är en fantastisk erövring, Novgorod och områdena där omkring. Och sen vid freden då, så 1618, så låser man ju Ryssland ute för Östersjön för resten av 1600-talet i princip.
Jag skulle vilja hålla fast, jag tycker du skriver så fantastiskt om de här fredsförhandlingarna. När man läser och man sitter och fryser i fåtöljen, då vet man att man har hittat något. Nej, men det är ganska utdragna fredsförhandlingar, och det är holländska diplomater, det är engelska diplomater inblandade. Men folk går och fryser ihjäl under de här
förhandlingarna. Ja, det är väldigt kallt, och De la Gardie är ju skicklig förhandlare vid det här laget och erfaren. Han är ju också ett stort namn. Han är ett jättestort namn på östfronten. Han har hållit upp liksom Novgorod, som börjar som en lätt svensk...
Det finns en respekt för honom.
Ja, en lätt svensk ockupation. Men eftersom åren går så blir det blodigare och blodigare. Det måste man med rättvisa mot Ryssland säga att så blev det. Men de vill ha en fred. Och då sitter man då 1617 och förhandlar man liksom om fred. Hur ska vi ha en fred? Det är svinkallt när man sitter liksom.
Folk fryser ihjäl.
Ja, de fryser ihjäl och De la Gardie skickar efter mat. Men de är... kockdrängar dör på isar och blir uppätta vargar, och kroppsdelar faller av ryssar, och holländarna fryser som de kan inte, läpparna spricker och skägget sitter fast överallt, och
när de vaknar så har de is i skägget.
Exakt, de är hemsökta av köld, som man säger. Och så iakttar de ju De la Gardie också på samma gång då. De skriver att han reser sig från förhandlingsbordet och kan försvinna, skriver de i något tillfälle, och de får liksom rida efter och kom tillbaka. Så han kontrollerar tiden, och det är en viktig egenskap för folk som förhandlar, att om man kan kontrollera tiden så kan man ha taktpinnen då.
Det här är ju en fred som kanske egentligen är lite, jag ska inte säga att den är bortglömd, är den ju inte, men det måste väl ändå säga som en av de mest framgångsrika fredarna Sverige någonsin har.
Absolut, det lägger ju grunden för en
för det är nu som du började säga, det är nu hela Östersjön i princip blivit svenskt innan.
Ja, om man får de här viktiga tullinkomsterna då, så att Ryssland måste liksom, om de ska handla, måste de liksom gå genom Sverige, och det står ju till alltså slutet av 1600-talet, och sen så börjar ju då Karl XII-krigen när de ska tillbaka allt.
Kan man säga att det är här hans karriär pikar?
Jag tycker nog att någonstans där så är han på sin höjd, och som man ser, han börjar skriva brev från Novgorod att jag vill inte sitta här, jag måste ju bilda familj och tänka på mitt rykte och mitt liv, och jag måste bygga upp, och han skickar brev till kusinerna, kom till mig så ska jag se till att ni befordras i armén och såna grejer. Och så kommer de, men han är ju alltid någon annanstans, så de får ju åka tillbaka till Frankrike igen. Och så här grejer. Så han är överallt. Han rör på sig hela tiden på olika sätt.
Men också som vi har antytt lite tidigare här, det finns något, jag tror inte han var en gnällig person som jag uppfattar, men det finns ändå i den här breven ett visst gnällande, men det handlar om att han hela tiden väldigt noggrant bevakar sina intressen.
Ja, men det gör han, och han ser ju liksom att folk befordras och folk får det här och det här, så till slut så 1611 så får vi ju en ny kung och en ny liksom då författning, kan man säga, med modern språk, kring vem som styr och ställer liksom. Det är inte kungen, kan inte, utan han måste ha liksom tillstånd för krig och allt det här, och ämbeten ska bara avsätta, höga ämbeten bara för adeln och allt det här, så man kontrollerar liksom statsapparaten, kan man säga, på den tiden. Och det gör ju att folk avancerar till positioner som gör att de blir liksom oerhört mäktiga. Det är en liten klick då liksom där, adeln som inte är mer, i slutet av början av 1600-talet så är det kanske strax under 500 män då, som vi vet, som liksom har den här makten. Men De Lagarde ser ju då till exempel att Oxenstierna liksom nu, han har blivit rikskansler nu också, inte den första i familjen, men ändå, och sen allt det här liksom, det är så plötsligt då, så vill de ha Jakob då i det kungliga rådet, eller vad säger jag, i riksrådet. Det kungliga rådet blir ju senare under Karolinska enväldet, men då blir han sur där i Ryssland. Jag fäktas bättre. Jag vill strida, skriver han tillbaka. Så här, som en liten bångstyr.
Men varför vill han inte sitta i riksrådet då?
Han är inte van vid politik på det sättet. Och han är ju så van att vara sin egen. Han är sin egen furste nästan. På att sitta där på östfronten liksom, och så vidare. Då tar ju Gustav Adolf som har blivit ny kung då, som är väldigt ung. Han gör De Lagarde till greve av Läckö. Så han får Läckö som i Kollands ärende.
Blir han nöjd med detta då?
Ja, jag vet inte riktigt faktiskt.
Nej, inte 100%.
Han satte inte foten mycket på Läckö under sitt liv, men det är ganska perifiärt om du då kommer liksom tillbaka och sådär, så till Sverige så småningom, så i Svenska riket.
Ja. Efter det här så är det väl inte så mycket militär verksamhet egentligen för Jakob?
Han blir ju bönhörd då, så att han är ganska slutkörd i slutet av 1617.
Han har levt ett hårt liv.
Ja, det är ett hårt liv har det varit, och han har varit ganska sjuk ett par gånger. Så han får ju till ett giftermål då med bra i familjen då. Och det är ju typ som en uråldrig farao-dynasti eller något sånt.
Jaha, tror jag skriver det, i boken. Det är väl en av dem.
Ja.
Är det den mäktigaste familjen? Ja,
väldigt, väldigt, väldigt mäktig, ska jag säga. Kanske den mäktigaste.
Mm, en av de mäktigaste.
Ja, och som också är lärda på många sätt. De är inte bara liksom...
Det är lite dina trakter. Visst, visst bor du ibland i Gränna där?
Ja, visst, jag bor i Gränna.
Bra också. Hus kan man ju åka förbi.
Ja, där. Precis. Det ligger där, det är lustslottet på klippan här uppe på E4. Jo, men då gifter han sig, och det är ju någonting som kanske en kvinna då som de passar ju så bra ihop med Jakob, och han blir ju jättekär.
Alltså man undrar, det är ju lite fascinerande med de här kärlekshistorierna, för de får ju ett väldigt fint äktenskap, eller hur?
De får
många
verkligen
barn, och de verkar verkligen respektera och älska varandra. Men jag tänker ju ändå, jag utgår från ändå att det är någon slags förhandlande där i början, och det handlar väl mycket om hur lämpligt, och utgår jag från alltså.
Ja,
och det är inte vem som helst Ebba Brahe.
Nej, det är det inte.
Kunde han hitta en bättre fru egentligen?
Tveksamt.
Rent dynastiskt.
ansågs ju vara
väldigt vacker.
Väldigt bra ut.
Jag har bara sett en bild, jag var lite tveksam till det där, men man kanske hade andra skönhetsideal. Det finns bättre.
Ja, det finns bättre. Ja, men det är ju också klassiskt liksom, kungen då hade ju en flört med Ebba Brahe.
Just det.
Men bra i familjen slog till knutarna liksom, att det här går inte, det kommer inte bli så, han måste göra ett dynastiskt internationellt giftermål.
Alltså det är bra i familjen som sätter stopp för det äktenskapet mellan Gustav II och Adolf.
Skulle jag säga att det, och också då kungens mor. Så båda två är avvaktande. Det här, det kommer inte att funka riktigt.
Han behöver en prinsessa.
Han måste ha en internationell dynasti liksom, som man gifter sig med. Som man ju gör också.
Du antyder ju lite att han kanske aldrig riktigt kommer över den här historien.
Stackars kung. Ja.
Men ändå blir det ju ett fantastiskt bra äktenskap där, eller hur?
Ja, det blir det. För jag tror att Jakob har ju trånat väldigt länge. Och,
hur gammal är Jakob nu? Han är i 30-årsåldern. Alltså.
Ja, och de gifter sig där. Och sen så efter det så får han placering då borta i Reval då. Och
Tallinn idag.
Ja, Tallinn. Så sitter man då kanske där i 10 år och Ebba Brahe tycker det är uselt tråkigt. Liksom. Det är ingen, så hon hänger ju med honom på... Han åker runt så här, sommaren är krig med polackerna då, och sen så resten ska han administrera och liksom värva soldater och allting. Men sakta men säkert så ser man också att någonting annat börjar smyga sig in då i Jakob de la Gardies värld. Och det är ju att han börjar få problem med ögonen.
Är det redan här alltså?
Ja, och det finns redan under fredsförhandlingarna inför Stor Boava att de här holländska beskickningen som är där och bevakar. De ser att han sätter på en liten glasöga på näsan för att se som att det är liksom någonting. Det noterar man. Så redan där tror jag att han har starr helt enkelt.
Ja, och får det rätt tidigt.
Han får det rätt tidigt och det plågar honom allt mer. Så eftersom åren går då, så kommer han så slutligen hem därifrån och sen kommer 30-åriga kriget som Sverige går ut i med Gustav II Adolf som stupar vid Lützen 1632. Och då sitter ju de la Gardie i Sverige och han är också på Baltikum fram och tillbaka och leder liksom politiskt kriget, vilka beslut man tar i rådet, men han är också nere som symbol. Det här är den stora...
Men han är en central politiker vid den här tiden.
Ja, det är han, absolut. Men det kommer också... skurar om att han inte är som han var förr längre. Så han ska ju sitta kanske på Jakobsdal, sitt slott och försöka uppfinna guld och sådär. Håller på med kemiska experiment.
Men visst har man redan tidigare kritiserat, han fick något sådana öknamn av finska knäktar. De kallar honom för den långsamma.
Laiska Jaakko, som betyder lat Jakob, säger finska soldater att han är senfärdig, liksom, att ta tid på sig och sånt. Det kan ju vara jag tror att det uppstod under Novgorod, men det kanske fanns kanske tidigare också, men det...
Men var det inte lite hans förhandlings... att han gärna drog ut på saker och ting? För han såg det från honom, var det nästan ett förhandlingsknep.
Ja, han var väldigt duktig på att liksom hänga i luften hela tiden på något vis. Man liksom, vet inte hur ska det gå det här egentligen.
Vi har ju redan pratat om hans förmåga att tjäna pengar. Men det här kanske utvecklas ännu mer nu när han blir mer centralt placerad politiskt.
Ja, bygger ju Palats Makalöst i Stockholm då, som är kanske det vackraste nordiska stadspalats som någonsin existerat.
Som tyvärr brann ner på
1800-talet. Ja, och sitter bitar då i tunnelbanan i Stockholm kan man se. Då, men det är ju,
vilka stationer då?
Det vet jag inte exakt. Nej. Men jag har sett dem. Jag vet att de sitter eller har suttit i alla fall. Och det är kanske som ett enormt venetianskt stadspalats eller någonting som är förebild eller någonting. Det finns flera konstvetare.
Vi ser, man kan ju, om man går in på Wikipedia så kan man, om man söker på palatset Makalöst så kan man se fantastiska teckningar av det.
Ja, det är helt otroligt.
Väldigt speciellt.
Fast de bor ju inte jättemycket där. Det är representation och sen så, men i alla fall, det blir ju...
Hur många slott har han inte? Alltså?
Han har massor, han har i Finland, han har i Baltikum, han har i Sverige.
Men är det inte han som bygger upp Ulriksdal också?
Jakobsdal då, som han liksom, det är ju en Järvagård heter det innan. Det blir Jakobsdal, så det bygger han upp. Och sen så övergår det till kungamakten och då byter det namn till...
Ulriksdal.
Precis.
Ja, det är ett fantastiskt fint slott faktiskt.
Ja, det är fint.
Väl värt att besöka när man är i Stockholm. Det är inte så långt utifrån.
Så han blir byggherre, men så börjar han också slå sig på liksom då handel med... metaller och gruvbrytning och alla möjliga liksom entreprenörsgrejer.
Är han duktig på det här då?
Han är ganska duktig och Ebba Brahe är ju väldigt duktig och kommer från en
väldigt
gniden familj. Ja. Så det går väldigt bra och jag vet att han säger, alltså vid ett tillfälle så säger jag har inte med Louis, jag har inte Louis, det är den äldre med i boken överhuvudtaget, men mer än liksom när Jakob pratar med honom och så säger han att han vill ha rabatt på salt och då säger Jakob till honom att så talar inte en patriot. Man sätter riket först, landet, eller landet säger man, men det är liksom, och det är en ganska skarp kommentar. Men han har ju också egen intresse av det. Att det ska kanske inte vara så. Nej. Men det, så han är ju, han är handelsman och krigare och ja, framgångsrik på alla sätt.
Jag tycker du börjar ju, du börjar din bok med en fantastisk scen där när han sitter ute på Järvagård och så kommer en fransk diplomat.
Ja, hon kommer ut och ska liksom vilja ha med Sveriges större 30-åriga kriget vid början av 1630-talet då.
Och den här diplomaten är oerhört imponerad både av Jakob och av Ebba Brahe. Mm. Men samtidigt så var det en barmlig mat och ganska dyster, alltså det är inte mycket till palats där.
Nej, då slaskar runt i lera och det är liksom inget vackert, det finns inga trädgårdar, inga gator, ingenting och det finns, det är liksom ingen klass på det. Nej, och det är ju, därför att det här är ju liksom, han har inte hunnit än att liksom, han har ju satt igång sina ambitioner liksom att visa och vräka ut sin position i världen genom att göra stor byggenskap då, som med himlen som tak nästan då eller något.
Ja.
Så de, men när han kommer inför dem, de blir tagna, wow, 1,90 lång kommer han liksom utstolpa, det är ju jättelångt på den tiden.
Ja, ja.
Då blir det ju liksom ett jätteintryck, han gör ett jätteintryck för de vet ju vem han är, de vet vad han har gjort, de har järnkoll på hans karriär. Och få honom skulle vara, och de vet att han är fransk också, ättad från början då, andra generation i Sverige. Så de spelar ju de här strängarna och det blir ju bra, man har ju flera middagar sen.
Och, sen så, ja. Och de sen tycker så, Ebba Brahe är oerhört vacker.
Ja, det tycker de. Och så i det skedet då så har ju Jakob 20 år kvar att leva. Men han fortsätter ju att ta del i riksrådet till året före sin död, tror jag, sista gången.
Trots att han i princip... Sista åren är han helt blind.
Det kommer fransk ambassadör senare på 1640-talet och då satt den stackars legenden eller något sånt är nu i princip helt blind. Och Ebba Brahe skriver flera brev också i det här äktenskapet där man får liksom massor med barn.
Ja, man får 14 barn.
Ja, hälften överlever. Men hon skriver då liksom att hon är inte heller den gnälliga typen. Utan det, man håller det här inom sig liksom. Men visst skrevs det brev och visst finns det. Så det finns några brev där hon skriver att ja, min stackars herre, vi har nog aldrig varit så illa ute som den här liksom, vintern eller något, de här senaste månaderna. Jag kan gud nåd inte säga hur ont min herre har haft i ögonen. Det är bara, det finns liksom inget att göra. Han måste leva med det. Och han har ju testat liksom flera gånger att sticka ögonen, men det biter inte. Hon är liksom, det känns som att hon är totalt utmattad. Men hon står vid hans sida hela tiden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du som har ägnat mycket tid åt Jakob de la Gardie.
Mm.
Jag menar, du är ju disputerad historiker och har hållit på med både 1600- och 1700-tal tidigare. Mm. Så där. Men vad lärde du för nytt att jobba med Jakob de la Gardies liv?
Jag tror att jag har lärt mig att dels att han har nog varit ganska bortglömd. Alla vet egentligen vem man är, men det finns ju en avhandling om ekonomi och sånt som affärsman och sånt.
Det finns ingen biografi tidigare?
Nej, det gör det inte.
Inte ens någon 1800-tals? Nej.
Jo, det finns några halviga, men jag skulle inte kalla det ens ett försök.
Nej.
Min bok är ju liksom en skiss av en gigantisk person som aldrig slutar liksom att skriva brev eller någonting. Men om man kan lära sig något av Jakob de la Gardie så är det ju att alltid liksom...
Aldrig ge upp.
Aldrig ge upp. Och även om du måste ge upp så försök igen. För det är precis det han håller på med hela tiden. Det är ju hopplöst det här ryska fälttåget. Jag förstår inte hur han liksom... klara livhanken egentligen, om man ska vara ärlig. Han fick ju liksom hänga med dem och sen munhuggas och käfta och allting. Och det är ju en livsfarlig situation. Man hängde ju folk också kors och tvärs. Det gjorde han ju. Så att han visade ingen pardon, utan det var liksom ta beslut, så är det pang, nu gör vi så här. Så jag tror att liksom hålla det inom sig och inte kanske visa om dig vad du tycker och tänker, utan vara
kontrollerad.
Ja, kontrollerad, och sen så kan du i brev då säga si och säga så till hem till Sverige och allt det där, men visar aldrig utåt, och det tror jag inte han gjorde. Folk hade enorm respekt för honom, och såg de polackerna såg de stundtals som en pajas, för han hade ju förlorat då. Ja, men liksom Karl IX och Kirkholm liksom, kanske största svenska militära nederlaget någonsin, kan inte kriga helt enkelt, men de kan visst kriga. Det är bara att polackerna är väldigt, de är ju tidens elit, ska jag säga.
Ja, de är bättre.
De är mycket bättre, ja. Så att där är ju Det är en bok om hur man överlever och hur det gick till.
Ja.
Under tidig stormaktstid då, där han har kanske varit bortglömd för att det kommer så mycket annat efter då 30-åriga kriget. Då är han förbrukad, eller Lagarde, för vad
han har ju inga militära betydelse mer än som administratör.
Han är ju i fält och sådär och åker över och sådär, men han har inte samma kraft. Kungen säger att han har blivit blöt i sitt kommando.
Han har blivit mesig alltså, eller mjuk.
Fast han är sur för att de värvar ju liksom skotska legoknäktar, då säger Delegade, de är inget bra. De håller alltid på att super för mycket och allt möjligt. Så det tål inte kungen att höra.
Nej.
Men det, i alla fall. Så att, och i den här liksom, vi ska också kanske värva in här då, att när han är i Ryssland, den stora oredan då, innan Stolbova-freden och åren efter när han kommer tillbaka och liksom ger över och får till den här freden, så försöker han ju också sätta in en svensk tsar. Carl Philip som är Gustav Adolfs bror, och det är ganska långt gångna planer. Och
vi hade kunnat haft en svensk tsar alltså.
Ja, det, och polackerna gör samma sak och lyckas få Sigismunds son Vladimir på den ryska tsaren ett tag, men har ingen betydelse. Sen kollapsar ju allt det där. Ryssarna liksom bestämmer sig, bojarerna liksom, de stora jordägare, allt det här, och adliga kan man säga, och så mycket, mycket pengar, mycket tillgångar och politiska nätverk. Vi måste välja en av oss. Vi måste på något vis. Och då väljer man ju Romanov som ny tsar. Och därmed så är ju både polska och svenska kandidater utslagna.
Som sitter på tronen ända fram till,
ja, till 1917. Ryska, ja, ryska revolutionen. Så där tar det liksom. Och då får de stadga, börjar de få stadga igen då på något vis. Det fungerar sakta, men börjar det fungera. Och så blåser det med full kraft under Peter den store.
Just det. Ja, men det är en annan historia.
Det är en annan historia.
Ja. Peter Ullgren, aktuell med boken Moskvas erövrare, Jakob de la Gardie. Stort tack för att du var med idag.
Tack så mycket för att komma. Tack.
Hej då.
Hej.
Jakob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.